Vetenskapsradion Historia idag om hur forntidens jägare och bönder kanske levde mer lika varandra än vi tidigare trott. Och om Rickard Lejonhjärta, hur bra var han egentligen som kung? Jag heter Tobias Svanelid.
I 8000 år har människorna här uppe i Skandinavien levt som jägare och samlare. Anpassat sina liv efter tillgången på mat och djurens förflyttningar. Ett liv i ständig rörelse.
I Sveriges Televisions Historien om Sverige berättar Simon J. Berger och seriens inbjudna arkeologer om det som man kallar för en av de stora förändringarna av vår historia. När vi slutade vara jägare och samlare för att istället bli bönder. Man berättar att det var först då när vi blev bönder som vi också blev bofasta och slutade driva runt som nomader i landskapet. I Vetenskapsradion Historia idag ska vi vrida och vända på den här bilden och skissa en ny bild som forskare både i Sverige och på andra platser nu långsamt börjar skönja. Att jägarfolken kanske inte alltid levde så kringflackande liv och att bönderna fortsatte att ha starka band till skogen, fisket och jakten. Vi börjar i Turkiet, för där på bergssluttningarna på gränsen mot Syrien har forskarna i ett par decennier nu grävt fram några bosättningar som motsäger allt vi tidigare trott om jägare och samlare. Stora stenkomplex, resta pelare i tempelliknande rum med djurskulpturer och ristningar och bosättningar för hundratals personer. Allt uppfört för omkring 11 500 år sedan, långt innan människorna började odla och skaffa husdjur.
Ja, yeah, you will see that in the huge and large settlements, and you will see also the monumental architecture. Many special structures next to each other, and they all have some pillars and decorated pillars, which has contain symbols on the surface, and it is fascinating what you're gonna be see there.
Nekmi Karul är professor vid institutionen för förhistoria vid Istanbuls universitet och beskriver de två jägarstenåldersplatser som han ansvarar för utgrävningarna vid, Göbekli Tepe och Karahan Tepe i sydöstra Turkiet. Stora, monumentala platser på toppen av kullarna på Taurusbergens östra sluttningar, där de flera meter höga T-formade pelarna prydda med djurornamentik sticker upp som utropstecken och sedan de upptäcktes på 1990-talet har ställt frågan: hur kan ett jägarfolk ha byggt allt detta? Nekmi Karul själv är tydlig i sitt svar. Vi ska inte underskatta förhistoriska människor och vad de var kapabla till att uträtta.
We always underestimate the prehistoric people. As a modern human, how could they build such a structures? But they did. Therefore, we are not allowed to underestimate them. We just try to understand how they built them, what was the aim of the structures, how many people come together, what was the decision to live together.
Det vi försöker förstå, säger Nekmi Karul, är varför människorna på just den här platsen, som de första i världen, valde att slå sig ner och bli bofasta året runt på en och samma plats, trots att de var jägare och samlare, och alltså inte bönder. Det är vi säkra på, säger Nekmi Karul. I Göbekli Tepe och i Karahan Tepe finns rika spår av bytesdjur som gazeller och antiloper, men inte av domesticerade djur som får, getter och grisar, och inte heller spår av odlade växter.
They were hunter-gatherers, we are sure, at least at the beginning. We never found any domestic animals or cultivated seeds. But they collect them. And through the time, they are getting more and more real agriculture and domestic, they have domestic animals.
Med tiden kom livet i de här urgamla jägarsamlarbyarna med sina märkvärdiga tempelliknande byggnader att mer och mer likna bondens. Det var en process som tog åtminstone 1000 år, berättar Nekmi Karul, att mer och mer överge jakten och istället fokusera mer på odlandet. Och det var en förvandling som kanske också kan avläsas i de symboliska ristningarna och skulpturerna som smyckar många av byggnaderna på de här platserna. Reliefer och skulpturer av rävar, skorpioner och ormar befolkar jägarnas stora samlingslokaler tillsammans med vildsvin och gamar. Oftast är det just rovdjur som avbildas, snarare än de bytesdjur man faktiskt jagade och åt, berättar Nekmi Karol.
In some cases we see only one animals on the pillars, or sometimes they made some cuisine, bring different animals in same place together with the geometric motifs. It could be a part of the mythological story. They knew the stories. If they go inside of the buildings, they saw these figures and read the stories.
Stenåldersjägarna i Göbekli Tepe och Karahan Tepe var historieberättare och använde troligtvis djurbilderna som stöd för sina berättelser om världen, menar Nekmi Karol. Och så viktiga var de här sagorna att man reste flera meter höga pelare med djurbilder på i tempelliknande rum som rymde mer än 100 personer. Men det är inte bara djur som finns avbildade på de här platserna, också människor. Och så sent som i höstas grävde man fram en 2,5 meter hög sittande människoskulptur med tydlig fallos och med markerade revben. Kanske en symbolisk avbildning av både livet och döden, tror Nekmi Karol.
And his ribs is very good visible and very natural. Therefore we are thinking these ribs let us to think dying. Sitting position and erect position should be connected with the life. And therefore I'm thinking that this sculpture conceptualizes life and death.
Livet och döden var centrala koncept för stenåldersjägarna i södra Turkiet för 11 000 år sedan. Men det skedde också en förvandling under tiden man bytte livsstil, berättar Nekmi Karol. Den tidiga djurornamentiken gav plats åt fler och fler människoskulpturer. Så det verkar som att stenåldersjägarna långsamt övergav en syn där de var en del av naturen och den omgivande miljön och istället började se på sig själva som skapelsens krona, som centrum i kosmos.
In the beginning of this period, they preferred to depict the animals, but after 100 years, they start to make a three-dimensional animals and human sculptures. And I'm thinking that in the beginning of the settled life, they think they were in the part of the animal world. After a certain time, maybe 100, 200 years, the human put himself in the center of the universe. Then the human be not the part of the environment, but they start to think that environment was built for themselves.
De här världshistoriens första bofasta människor började alltså tänka på ett nytt sätt om sig själva, menar professor Nekmi Karol, som centrum i universum och som några som behärskade och kontrollerade naturen och sina jaktmarker. Och det är just det tankesättet och den livsstilen som kom först, att människor blev bofasta och just därför förändrade sitt sätt att leva och försörja sig. Inte tvärtom, att man först började odla och därför var tvungen att bli bofast.
The domestication and animal husbandry, it's a result of the settled life. It is not reason of the settled life. Such excavation showed us. And we thought 20 years ago it started to question about this, but this excavation proved they were hunter-gatherers, but not anymore nomads. They don't need to move somewhere else. They don't have to follow the animals because the variety of the sources in this region at that time were rich. They don't need to follow the animals. It was the reason to prefer to stay the same spot, build the permanent settlements. Mm.
Nekmi Karul, professor vid institutionen för förhistoria vid Istanbuls universitet och ansvarig för utgrävningarna vid Göbekli Tepe och Karahan Tepe i sydöstra Turkiet. Jägarsamlare som är bofasta och bygger byar, alltså en bild långt fjärran från nomadiska renjägare i stenålderns Skandinavien. Men också på våra breddgrader har arkeologerna hittat fynd som kan berätta om hur jägarsamlare investerat stora resurser för att underlätta jakten och livet. Den nyupptäckta renjaktsmuren utanför Nordtysklands kust, 10 000 år gammal, som vi berättade om i Vetenskapsradion Historia härom veckan. Till exempel, liksom fyndet av den 9000-åriga fermenteringsanläggningen vid Sölvesborg där jägarsamlare, eller kanske snarare fiskare, tillverkade surmurt i industriell skala. Och inte långt därifrån, jägarsamlarbyn som för 8000 år sedan bestod av stabila hus vid Östersjöstranden och ger bilden av en betydligt mer bofast jägarsamlarbefolkning också här. Men bilden av bönderna behöver också förändras. Det menar arkeologen Magnus Odebäck Ljunge vid Stockholms universitet, som tillsammans med kollegan Joakim Velin kartlagt Skandinaviens bronsåldersfolk och deras skiftande livsstilar i forskningsprojektet Jägare som bönder, bönder som jägare.
Vi har utgångspunkterna på något sätt att titta lite grann bortom den här uppdelningen med att man tänker att man antingen har varit bonde eller jägare. Och det finns ju en ganska tydlig koppling till liksom kronologi. Alltså vårt fokusmaterial är egentligen yngre bronsålder och äldre järnålder. Men om man tittar rent kronologiskt så finns det en uppfattning om att under stenåldern och framförallt in i bronsåldern så har man liksom en fullskalig neolitisering i södra Skandinavien.
Mm. Att folk blir jordbrukare helt enkelt.
Ja, folk blir jordbrukare liksom. Om man tänker att man liksom odlar och har boskap.
Men... Och den här liksom, om man ska göra sig en bild av hur det gick till så får man nästan lite grann intrycket att folk har stått där med ett spjut i handen kanske som de har liksom jagat älgar eller renar eller någonting med och sen har de liksom bara plötsligt släppt det här spjutet, tagit upp, vad vet jag, en liten korg med korn i och som börjat liksom skörda och liksom så på en åker.
Ja, precis. Och så kan det ju ha sett ut på vissa delar på ett sätt att man lever så. Men stora delar av Skandinavien så har ju dels har ju inte brottet varit kanske så tvärt för alla. Men dels så finns det också väldigt stora variationer i hur man lever. Och framförallt så är det ju det att det här är också kopplat väldigt mycket till kanske hur man bor, hur man rör sig i landskapet, vilka förhållningssätt man har liksom till både djur och andra människor. Och då så blir det lite en förenklad bild. För den här bilden bygger också ganska mycket på hur vi tänker oss ett jordbrukslandskap. Och den bilden formar väldigt mycket av det här industrialiserade jordbruket som kom på 1800-talet när vi ser stora landytor som odlas upp och man har stora djurbesättningar. Och den situationen är ju liksom inte översättbar till en arkeologisk kontext.
Mm. Nej, det gick inte på en kafferast helt enkelt att omforma ett i huvudsak väldigt skogigt land som Sverige eller Skandinavien då för 5000 år sedan och att det bara liksom väldigt snabbt skulle omformas till ett landskap präglat av stora åkrar och stora bondgårdar i princip.
Nej, precis. Och det handlar ju också om att se att man kan ha andra typer av domesticeringsstrategier som kanske inte går ut på att man odlar utan man kan ju omforma landskap och påverka landskap på andra sätt, både i relation till växter och djur. Så det är där vi på något sätt försöker fånga upp då. Och då finns det också väldigt stora variationer under den här tiden. Om man tar liksom yngre bronsålder fram till äldre järnålder, det är liksom en period 500 år före vår tideräkning till 500 år efter den liksom tidsspannet vi pratar om. Så befinner man sig till exempel i Dalarna eller även i Mälardalen så är situationen väldigt annorlunda jämfört med det är i Skåne och Halland. Så det är också lite det att försöka fånga att man kan liksom inte, den här liksom dualismen mellan jägare och bönder, den fångar inte hur människor levde och hur människor liksom bebor de här landskapen.
För en sak som ni riktar särskilt strålkastarljus mot är ju jaktens betydelse. Och jag menar, än i våra dagar så är det ju mängder av svenskar som ger sig ut i skog och mark och jagar säsongsvis. Mm.
Och det här verkar ha varit någonting som förstås fortsatte att förekomma även bland då de här nya bönderna för 2000, 3000, 4000, 5000 år sedan. Man kanske började leva lite mer som jordbrukare, men man fortsatte förstås att jaga.
Ja, det gjorde man absolut. Och det finns det ju, och även fiskar ska jag säga. Man ska, kanske egentligen kan kalla de här för fiskare allihopa på ett sätt. Men det ser man ju, alltså, om man tar en av de största boplatsundersökningarna som har gjorts i modern tid, det är ju Apalle boplatsen. Där finns det ju en jättestor mängd djurben, och det är ju otroligt många liksom vilda djur och fåglar och sådär. Men sen ser man ju också liksom att jakten är ju också väldigt mycket mer än att, som du beskrev det, man springer omkring med ett spjut eller en pilbåge, utan det vi kan se är ju att även jaktmetoderna är ett sätt att på något sätt domesticera landskapet. Och det är ju ett exempel på det är de här stora fångstgruppsystemen som finns. I Dalarna som vi har tittat på till exempel, så är det ju mängder med fångstgruppar. Där man har investerat en stor liksom, mängd tid på det här liksom, för att fånga älg då. Och de här ligger ju väldigt strategiskt då, där älgen rör sig säsongsmässigt. Så att de här systemen är ju ett sätt på något sätt att muta in landskapet, som ju påminner om en slags domesticerande kontroll nästan av det här. Även fast det är en jaktmetod, så är det liksom en jaktmetod som medger ett uttag av byten på ett annat sätt, och en kontroll över hur mycket djur man kan fånga på ett annat sätt än vad pil och båge och spjut erbjuder.
Ja, precis, det blir nästan en industriell jakt kan man säga. Så du säger, det ligger ett pärlband av fångstgropar. Skulle man gå ut i skogarna i Dalarna idag, så trillar man ju nästan ner den där. De är inte lika djupa oftast idag som de var kanske då på stenåldern när de första byggdes då, eller grävdes. Och sen har man fortsatt att gräva de här. Och som du säger, det här blev ju en väldigt rik resurs förstås för människorna som bodde där, oavsett om de kallade sig i huvudsak för bönder då eller för någonting annat.
Ja, precis. Och det var kanske till och med så att det var lite för framgångsrikt. För det vi kan se är att det tycks vara så att älgbeståndet faktiskt minskar under älgjärnåldern. Att man faktiskt jagar slut på älgen. Och det finns också en korrelation här med att man intensifierar liksom anläggandet av de här fångstgroparna under den älgjärnåldern. Kanske liksom för att försöka kräma ur det sista ur den här älgstammen då. Och det var ju också en anledning till att de faktiskt förbjöds historisk tid. Att det var, kunde inte fortsätta liksom, med den här jakten i den skalan.
Och för många som levde i ett sånt område så kanske det var mer attraktivt att syssla med den här älgjakten som var så rik och så värdefull, föreställa mig, jämfört med kanske att vara den här bonden som höll på sin åker.
Ja, så är det nog. Och det kan vi också se genom att sättet som man antagligen har liksom manipulerat landskapet och naturen. Vi ser ju att det sker förändringar i liksom landskapet. Det kan man ju titta på när man tittar på pollen till exempel, olika pollenanalyser. Att dels så tycks man liksom öppna upp skogen, och vad det beror på kan vi inte riktigt säga. Det kan ju bero på att man kanske börjar introducera tamboskap under den här tiden. Det har vi inte några riktiga arkeologiska belägg för, men det kan också faktiskt vara så att man vill främja liksom betet för älgar, eller liksom få dem att röra sig på sätt som man önskar. Plus att man också odlar. Vi ser i de här områdena att man har en småskalig odling av örter, av vissa sädesslag och sådär. Och det här är ju liksom områden där man inte hittar sånt som i vanliga fall som liksom förknippar med jordbrukare. Alltså långhus eller keramik och sådana saker. Utan det här är ju områden som man liksom tidigare har tänkt att folk lever som mobila jägargrupper så att säga. Men det här tycks vara någon form av liksom hybridform då, som vi kan studera.
Men alltså, om den tidigare bilden väldigt mycket har varit då att först var vi jägare och samlare, kanske fiskare också som du påpekar, och sen blev vi bönder. Det du och din kollega vill göra nu är ju liksom snarare att luckra upp de här begreppen. Varför har inte fler sett det här? För som du säger, det verkar ju finnas gott om arkeologiska bevis eller källmaterial, fångstgropar till exempel och mycket, mycket annat, alla fynd av djurben, vilda djurben på såna här lokaler som kan vara både stenålder, bronsålder och betydligt yngre. Alltså att vi fortsätter helt enkelt jaga. Varför har vi inte liksom uppmärksammat det här tidigare?
Ja, alltså jag tror en anledning är att det finns liksom en tradition att man delar upp, om man tar ett bronsålders perspektiv då, som är mitt perspektiv, så har man ju länge liksom tänkt att det finns då en slags nordisk bronsålder. Och den tar slut egentligen där man inte hittar några bronser. Och då råkar det vara så att det är ungefär vid liksom den moderna, dagens odlingsgräns. Alltså när dagens odlingslandskap börjar gå över i det här lite mera nordliga skogslandskapet, där tänker man sig också att bronsåldern tog slut på något sätt. Och sen så pratar man om en slags arktisk bronsålder norr om det här, där det har funnits en tanke om att där lever människor vidare i någon form av liksom lite mer nomadisk tillvaro och huvudsakligen jägare och samlare. Mm. Och på det har nog inte riktigt liksom funnits något intresse av att liksom problematisera det. Och det finns flera anledningar till det. En anledning är ju att bronsåldersforskningen har varit väldigt upptagen av att titta på bronser. Och det ska man ju komma ihåg att liksom norr om de sydligaste landskapen så avtar antalet bronser ganska snabbt. De finns men inte alls i samma liksom stora utsträckning som de gör i södra Skandinavien. Men det har ändå blivit så att det har varit vissa liksom forskningsteman som på något sätt har styrt det här då. Men som du säger så under de senaste liksom 10-20 åren så kommer det en hel del material ifrån uppdragsarkeologin då, så att säga, som berättar en annan historia. De berättar om de här mobila landskapen och de berättar om förhållanden till djur som inte riktigt liksom passar in i den här tydliga uppdelningen mellan vad som är en jägare och vad som är en bonde. Och sen är det också liksom att det finns ju också mycket mer, det är inte bara liksom ett ekonomiskt eller försörjningsperspektiv i det här, utan det handlar ju egentligen också om att man försöker titta på och förstå hur människor på något sätt anknyter till sina landskap. Och då finns det ju en bild av att bönder de bor på ett ställe och jägare är mobila. Och det kan vi också se att det stämmer troligtvis inte. Man har antagligen haft ganska stora variationer säsongsmässigt i hur man liksom bebor och hur man rör sig i landskap. Och vi kan se att de här så att säga, områdena när man tidigare tänkte att det har funnits då jägargrupper, de tycks vara mera stationära och mer bofasta än man kanske tidigare trott, även fast det inte har några liksom exempel på att man har bott i långhus. Och vice versa, de här liksom bönderna i, som man tänker sig då har levt i mer södra delar, de tycks också ha varit rörliga. Liksom, vi hittar kokgropar, vi hittar härdar, de, liksom, de gör saker och ting ute i landskapet på en ganska stor omfattning.
Och det luckrar upp, låter det som, eller ställer lite grann på ända vår bild av vad en jägare var för någonting och vad en bonde var för någonting helt enkelt i äldre tider.
Ja, absolut. Och sen så, det är klart att det finns ju skillnader. Men vi har liksom tänker oss att istället för att prata om de här, liksom att man är antingen eller, så tänker vi oss att det finns en slags skala. Och den här skalan, liksom, hur mycket jordbruk eller hur mycket jägare man är, den kan liksom se väldigt annorlunda ut på vilken tid på året det är, om det är sommar eller vinter. Det kan också ha att göra med vem man är i ett samhälle, om man är ung, om man är gammal. Så att säga, det finns många parametrar i det här, liksom, vilka som rör sig, vilka som gör vad och sådär. Så i ett samhälle, liksom, i en social kontext, så kan det liksom finnas också stora variationer i vad människor gör. Och det tycker vi att det är intressant att sätta fingret på. Sen är det så att, och det är ju väldigt naturligt, man söker ofta ganska enkla, man vill gärna ha de enkla förklaringarna, det vill vi ju. Men samtidigt så finns det ju en risk också att man osynliggör mönster och berättelser om det förflutna som inte ryms in i de här tydliga liksom, berättelserna.
Ja, jag får de här gamla, jag är osäker på om jag verkligen själv såg det i min skoltid, min barndom, men de här liksom skolplanscherna från 30, 40, 50-tal kanske, med å ena sidan då en bild på stenåldern och där står alltså jägarstenåldern, ja, de håller på och fiskar, de jagar och de har liksom skinn och hudar på kroppen och sådär. Och sen då en helt annan bild med den här bofasta bonden, kanske redan stenåldersbonden, ännu mer på bronsåldern, det är stora hus, det är åkrar och det är domesticerade kossor och getter och vad det kan vara. Men det är egentligen helt andra, man får liksom lägga ihop de här två planscherna för att göra forntiden begriplig.
Ja, lite så tror vi att det är. Och det här skolplanschen är ju ett väldigt bra exempel. För det är ju, om man tittar på de bronsåldersskolplanscherna, så är det ju just det att man står med någon bronslur och det är jordbrukslandskap och det är hällristningar och så. Och ofta ser det ju ut på annorlunda sätt. Och just det här, de här stora variationerna gör ju också att man kanske ska prata om att det finns olika bronsåldrar istället för en bronsålder. Och då kanske det intressanta blir att försöka förstå hur de här hänger ihop i ett större perspektiv. Alltså hur såg utbytet ut, hur såg rörelsemönstren ut i en nordisk kontext istället kanske bara för... Man pratar ju ofta om de här långväga kontakterna och långväga rörelser, men det finns också intressanta mobilitetsmönster i Norden som är förtjänar att uppmärksammas. Mm.
Det säger alltså Magnus Odebäck Ljunge, arkeolog vid Stockholms universitet. Vi pratar i Vetenskapsraden historia om stenålder och bönder och jägare och även bronsålder då, som är ditt fokusområde. Men Magnus, samtidigt tror många även idag, jag är inte bonde och inte du heller, men om man har den livsstilen även idag i vårt moderna samhälle så känner man säkert igen sig i det här liksom lite säsongsvisa livet, föreställer jag mig. Att man ibland är på åkern, ibland ute i skogen och jagar djur.
Ja, men verkligen. Det är ju en intressant parallell just det här med att jakten är så betydelsefull i både på landsbygden, men såklart finns människor i stan som jagar också. Ja. Men så det där är ju intressant. Och det finns ju också en historiskt sett, så finns det ju, om man tittar på fäbokkultur och sånt, så har ju människor rört sig väldigt mycket med sina djur. Och jakt ska man också komma ihåg, det handlar ju också om att kanske freda tamdjur ifrån rovdjur och så vidare. Så det finns ju det här, det sätter fingret på något sätt på relationen mellan människor och djur på ett sätt, om man liksom frångår lite grann det här ekonomiska perspektivet, att vi bara jagar för att få mat, eller vi bara odlar för att få mat och så vidare. Det finns många andra parametrar där.
Tror du ändå man kan tala om olika grupper? De arkeologer som håller på mycket med DNA har ju de senaste åren satt väldigt mycket fingret på att olika grupper inte tycks ha blandat sig med varandra. Kanske till och med varit väldigt tydliga våldsamheter mellan olika grupper, inte minst då jägarsamlare å ena sidan och bönder å andra sidan. Eller att nya kulturer kommer till vår del av världen, till exempel den här herde folket och Yamnaya-kulturen senare då in på bronsåldern. Att det skulle vara egentligen antingen ingen relation alls, eller den relation eller interaktion som fanns var relativt våldsam. Om det nu var så uppluckrat som du beskriver, så tänker man att de borde kanske inte ha så stor anledning att bråka med varandra, eller kanske snarare hänga mer med varandra.
Ja, precis. Men jag tror också det handlar om skalnivå lite grann. Alltså, den bilden stämmer ju såklart. Och DNA-forskningen har ju verkligen satt, precis som du säger, att resultaten därifrån visar ju att det finns liksom olika genetiska ursprung. Och på en stor skala, om man tittar på de stora mönstren, så kan man absolut säga att det är så. Men sen så finns det, om man tittar liksom på lite mindre områden eller regionala mönster, så finns det ändå stora variationer. Sen är det ju väldigt svårt och rent konkret så att diskutera de här mötena. Det finns ju såklart exempel på det du säger. Men de är ju också ganska speciella, och det finns ju så att säga, ja, många, det kan vara svårt att studera arkeologiskt hur de här grupperna också har förhållit sig till varandra.
Många gånger låter det som att det är nästan en definitionsfråga. Alltså, vad är det att vara bonde? Vad måste man ha? Vad måste man syssla med helt enkelt? Mm. Respektive då att vara jägare. Alltså, om man är till exempel ett gammalt jägarfolk och råkar liksom, vad vet jag, sprida ut lite frön på en markplätt. Är man bonde då? Liksom, om man får sig en kossa som man inte direkt dödar med sitt spjut, utan liksom håller i liv någon säsong och kanske mjölkar och till och med. Är man bonde då?
Ja, men det där är ju också intressant. För att en förklaringsmodell som var populär då för kanske ett 20-15-tal år sedan inom arkeologin, det var ju att man helt och hållet tänkte bort den ekonomiska dimensionen och bara tänkte att, liksom, att vara bonde är ett mindset. Att man får liksom en kanske mer dualistisk världsbild, där man tänker att det finns liksom en hemmaplan, ett hus, och det finns en utmark, och att man, det kanske är liksom ett sätt att konceptualisera världen, medan jägargrupper då skulle ha ett annat förhållningssätt till landskapet. Det tror vi kanske också är lite en förenkling på ett sätt, för vi kan se på de här exemplen som vi har att det stämmer heller inte riktigt, och då är vi återigen inne på det här med hur man bebor landskap och rörlighet, att de här grupperna som man tänker har kanske liksom lite mera koppling till liksom jakt, och om det är fångstgruppsjakt eller vad, de bygger också gravfält. De skapar de här fasta punkterna liksom i tillvaron, även om det inte är hus. Och vice versa då, de människorna som har kor och boskap, de rör sig väldigt mycket. Sådär. Så att jag tror att det är en kombination av att man liksom har en försörjning, man har liksom ett förhållande till hur man ska liksom skörda landskapet, om man odlar eller om man främjar växter eller om man jagar djur eller om man håller djur. Liksom. Det är en del av det vidare. Men det viktiga tror jag här är liksom att man på något sätt försöker förstå vad de här människorna har, hur de har rört sig, hur de har bott och hur de har liksom förhållit sig till landskapet, genom till exempel att markera gravar. Och det är ju ett sätt att på något sätt skapa en genealogisk kontinuitet bakåt i tiden som vi förknippar väldigt mycket med jordbrukssamhälle. Men vi ser att de här jägarsamhällena, om man ska använda det ordet, har det också så att säga.
Och jag tänker att det kanske är mycket gamla tankar som vi lever med, oavsett om vi är arkeologer eller någonting annat. Alltså Rousseaus gamla bilder av den ädle vilden någonstans. Och en tid, en kanske lycklig tid också i mänsklighetens historia, där alla levde i naturen och sprang runt i någon sorts höftskynken och jagade och samlade och sådär. Och det är först sen när vi blir bofasta, bönder, vi får revir, vi får någonting som vi ska skydda och försvara med näbbar och klor, krig uppstår, har ju vissa forskare hävdat först då, vilket ju många arkeologer har visat att så inte tycks vara fallet, utan vi har dödat varandra långt innan dess också. Men någonstans den här, de här motsatsbilderna som fortfarande lever kvar i oss.
Ja, ja, men det tror jag. Och sen är det klart att, att återigen då, tittar man på kontexter i södra Skandinavien, i Danmark och i Skåne, så då har vi ju en ganska liksom, det finns ju tydliga arkeologiska belägg för att man har bott i långhus. Man har haft mycket brons och så vidare. Så att det beror också helt på vart man liksom befinner sig. Problemet blir ju liksom när man försöker söka de här generella förklaringarna. Och det blir en slags också, det du säger absolut tror jag också, men det finns också liksom en slags essentialism i de här arkeologiska kategorierna. Alltså pratar man om bronsålder till exempel, då är det ett antal liksom olika parametrar som man tänker ska finnas då. Och då stämmer inte allt arkeologiskt material in där. Och då istället för att tänka att ja, vad ska vi göra med det här, så handlar det om att försöka förstå det materialet på sina egna villkor på något sätt. Och kanske inte jämföra med hur det ser ut i Danmark.
I början av programmet så pratade vi om de här turkiska platserna som alltså är, vad ska man säga, någon sorts nästan jägarstenålderstempel då, och som har gjort oss medvetna om att även då långt före jordbruket introducerades så kunde människor samarbeta, bygga stora strukturer, någonting som inte kunde föreställas hade ägt rum. Och det du pratar om är ju också att bönder kunde vara jägare, jägare kunde i princip vara bönder. Mycket som ställs på ända inom arkeologin på senaste tiden, och vi måste liksom rucka på våra liksom lite kanske svartvita enkla bilder.
Ja, precis. Och jag tror att det handlar också, precis som du säger, så handlar det som att rucka på de här bilderna. Men det finns också, tycker jag, ett ansvar att ta hand om det här arkeologiska materialet som kommer fram. Vi pratade förut om uppdragsarkeologin, och som producerar ett väldigt rikt material som ibland inte beforskas i den utsträckning som man kanske skulle vilja då. Så där finns det ju på något sätt ett ansvar att berätta, liksom, få in det i den här liksom vetenskapliga diskursen kring de här perioderna. Mm. Och då,
att man helt enkelt hittar exempel på det som du forskar om då, men som man på många arkeologiska utredningsplatser kanske inte riktigt ens kan förstå att man har hittat eller vad det skulle betyda, men som egentligen då ger den här väldigt komplexa bilden.
Ja, och det är exempel, ofta är de lämningarna kanske inte så ögonfallande. Om vi tittar på det här med rörelsemönster, så har vi tittat en hel del på härdar och kokgropar och sådana här lämningar som kommer ganska ofta. Och som kanske är lite svåra att få grepp på, men de säger ju någonting också om hur människor liksom rör sig i ett landskap. Så att det handlar på något sätt också om att försöka vända blicken kanske bort ifrån de här liksom självklara, lite häftiga kategorierna som långhus eller bronsdepåer och sånt, och försöka se vad som finns liksom i mellanrummen där.
Det säger alltså Magnus Odebäck Ljunge, arkeolog vid Stockholms universitet, som forskar om jägare och bönder tillsammans med Joakim Velin vid Uppsala universitet. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
Tack så mycket.
Och med det ska vi ta pulsen på historienyheterna innan vi i slutet av programmet reder ut kung Rikard Lejonhjärtas förtjänster. Urban Burstadius, Vetenskapsradion Historias nyhetsredaktör. Välkommen.
Ja, tack för det. Och jag tänkte vi skulle hålla oss kvar faktiskt i stenåldern och prata något om deras, ja, vad ska vi kalla det, basföda nästan, va? Nämligen hasselnötter. Hasselnötter som ju är rika på, ja, men proteiner, fett, energi. Har du själv någon historisk nöt?
Favoritnöt? Ja. Nej, men jag gillar hasselnötter. Jag köpte några sådana här rostade hasselnötter när jag var i Italien senast och gjorde program om etrusker till exempel. Mm. Supergott.
Som såldes, vad jag förstod. Vi talade om detta när du kom hem. Det såldes som,
vadå, du vad smakar de?
Etruskiska nötter?
Jag vet inte, men de är ju producerade i de här traditionella etruskiska områdena. Så att, nej, men
då blir de
etruskerna etruskiska. Åt ju hasselnötter och stenåldersmänniskor,
ja,
förstås.
Ja, men de är ju näringstäta som sagt. För på var och varannan forntida boplats som man gräver ut så hittar man ju berg av hasselnötsskal som ju var som sagt var en viktig energikälla. Nu har svenska forskare använt sig av de här skalen för att ta reda på hur landskapet har förändrats av människans hand under närmare 8000 år faktiskt, under sten- och bronsåldern. Och man har använt sig av skalfragment från 15 olika bosättningar i södra Sverige och man har då undersökt hur mycket ljus de här nötterna har varit utsatta för. Och det här ger i sin tur då en ledtråd om hur tät skogen har varit där de har vuxit. Och vad forskarna då har kunnat se, det är att de äldsta nötterna som man har hittat, eller de äldsta nötskalen då, om vi ska vara nogräknade, de har vuxit i tätare skog. Och sedan i takt med att jordbruket växer fram så har vi successivt fått ett öppnare landskap. Så det här, de här hasselnötsskalen som det finns massvis av, ger ju då alltså en ledtråd till hur människan har omformat landskapet och allt detta sett ur den lilla hasselnötens perspektiv.
Mm. Och inte så himla förvånande resultat egentligen det här med att när jordbruk inte minst kommer så glesnar skogen, man ägnar sig åt svedjebruk, man bränner ner mycket, man har ju massa kor som går runt och betar i skogen. Klart att det liksom tunnas ut helt enkelt, förändrar ganska mycket av hur skogen ser ut på våra breddgrader.
Och någonting som jag tror inte att just den här studien ger svar på det, men man undrar ju lite grann hur förändras sådant som näringsinnehåll och kanske framförallt smak då av nötter som har utsatts för mycket respektive lite solljus. Och från nötter till läppar. Man har nämligen hittat vad som verkar vara världens äldsta läppstift. Det här läppstiftet är åtminstone 3700 år gammalt, alltså 1700 före Kristus eller före vår tideräkning. Och det kommer från nuvarande Iran. Och det handlar om en liten dekorerad stencylinder, eller närmare bestämt en glimmerliknande, alltså det är ett glimmerliknande silikatmaterial. Väldigt välsvarvat, ser ut som något man har svarvat i slöjden. Mm-hmm. Eller
läppstiftförpackningen då, om man
ja,
säger så.
Det ser helt enkelt ut som ett läppstift, skulle man också kunna säga. Det här läppstiftet, det återfanns i en grav. Och i hålrummet i det här läppstiftet då, så hittar forskarna en mineralblandning som påminner faktiskt om dagens läppstift. Och nu undrar du naturligtvis vilken färg det här läppstiftet hade, och då svarar jag dig att det är ju då naturligtvis ett rött läppstift. Mm.
Alltid klassiskt, går aldrig ur stilen.
Stilenligt, nej. Och det här stiftet, det kommer då från bronsåldern. Forskarna är inte jätteförvånade eftersom människor på de här platserna vid den här tiden använde sig ganska flitigt av kosmetika. Till exempel en slags eyeliner som gjordes av ett svart pulver.
Mm, men det är ju inte så ofta som man rapporterar så mycket om den här typen av fynd, tror jag. För att det är ganska typiskt att den här typen av, ofta ändå, men kanske inte alltid kvinnodominerade föremål, som ett läppstift till exempel, eller eyeliner, pulver eller kan vara för någonting, det har ofta förbisetts av arkeologerna, tror jag.
Ja, vilket samtidigt är, alltså det är ju märkligt som du säger, för det räcker att gå till gamla Egypten eller sådana här nuvarande Iran för ett antal tusen år sedan. Alltså, man ser ju att människor har ju sminkat sig. Ja, ja. Frekvent har man ju målat sig.
Kvinnor som män, får man säga. Ja.
Precis. Och så ska vi vidare till 600-talets London, eller Londonwich som det hette då det begav sig. Kommer av latinets vicus som betyder handelsplats. För under renoveringsarbetet av konstmuseet The National Gallery, som man håller på med i detta nu, så stötte man nämligen på lämningar efter en bosättning. Bland annat en eldstad och flera olika stolphål.
Mm, alltså Londonwich, som du säger. Vad var det här för någonting då?
Ja, man har ju känt till den här saxiska eller anglosaxiska handelsplatsen sedan tidigare. Den anlades i mitten av 600-talet. De äldre resterna av nuvarande London, de anlades ju av romarna som kallade staden för Londinium. Och den här platsen Londinium, eller staden, och den låg där centrala London ligger idag. Men efter att romarna övergav staden på 400-talet så då tystnar källorna under ett tag, under en period, innan anglosaxarna då börjar bygga sitt Londonwich, som ligger i de västra delarna av nuvarande London. Och de här nya lämningarna, de hjälper alltså till att bättre geografiskt placera saxarnas gamla Londonwich. Och även om platsen kanske inte är så allmänt känd idag, så är ju de tidiga anglosaxarna välkända för alla, alla svenska nyårsdagsfirar, om inte annat.
Absolut.
If you look to the towers of the preceptory, you will see the royal standard of England instead of your temple banner.
It has been placed there by your king, Richard Plantagenet.
Och om någon av lyssnarna där ute nu mot all förmodan inte skulle identifiera just det här ljudklippet, så är det naturligtvis Ivanhoe som ju traditionsenligt sänds här i Sverige varje nyårsdag.
Ja, det är ju Cedric of Rotherwood, Cedric Saxaren som han ju också kallas. Det är ju Ivanhoes pappa, va, som hatar normander, och till och med normanden Rickard Lejonhjärta, som ju annars är lite grann av en hjälte i den här filmen. Men vår lyssnare Gösta Steidler blir inte klok på det här med Rickard Lejonhjärta. Å ena sidan beskrivs han, inte minst av Sir Walter Scott, som ju skrev boken om Ivanhoe, som en medeltida hjältekung. Å andra sidan så beskrivs han inte sällan av mer seriösa historiker som en regent som misskötte statsfinanserna, som lämnade landet vind för våg och i prins Jans händer, och förstås i samband med att han drog iväg på korståg, och allmänt var en katastrof för 1100-talets England. Men vad tycker egentligen Dick Harrison om Rickard Lejonhjärta? Det undrar Gösta Steidler.
Alltså jag tycker att det här är en bra kung sett ur hans eget perspektiv. Ur medeltida perspektiv är han, sköter han sitt jobb precis som han ska göra. Han har otur. När jag tänker på Rickard Lejonhjärta så är det framförallt oturskungen. Han ärver säkert högst motvilligt ett korståg som han inte kan dra sig ur. Hans pappa har lovat att sticka iväg på korståg. Hans mamma har redan varit iväg på ett med sin första make, kungen av Frankrike, och dessutom han kommer från Anjou-släkten från Anjou, och de har i 2-3 generationer varit kungar av Jerusalem, och det är hans närmaste släktingar. Så han är av släktskäl och juridiska skäl förpliktigad att dra iväg och tillbringa några år på ett krigståg långt bort från England på andra sidan jordklotet, som blir någon sorts tvekamp som ingen sida kan vinna, och det här måste trockla sig ur det dessutom. Och det här är ju inte kul för en kung som är nytillträdd och har ett imperium att förvalta i Västeuropa. Rickard gör det här, och sen har han otur, för han får sjösjuka lätt, han drabbas av skeppsbrott och han blir upptäckt av en österrikisk ärkefiende på vägen hem och inspärrad i fängelse i Dürnstein. Alltså, det här är en kung som verkligen trampar i klaveret gång på gång. Lyckas lösa de här problemen. Alltså ror hem korståget i någon strategisk seger i alla fall. Lyckas krångla sig ur och få sin mamma att hjälpa till med betalningen av lösensumma. Och när han väl kommer hem ägnar han hela sin återstående regeringstid åt att reparera alla skador som hans dumme bror Johan och hans andra mindre begåvade ämbetsmän har lyckats åsamka England, Normandie och besittningar medan han var borta och gjorde sitt jobb i Palestina. Och han klarar av det också. Återställer gränserna, lyckas med allt, och sen blir han dödad ganska kvickt i en tämligen obetydlig krig med mellersta Frankrike. Jag tror att han hinner vara i England i ett halvår kanske och utöva någon sorts ämbete. Så Rickard Lejonhjärta är kungen som aldrig får någon chans att regera England på allvar, utan som har fullt upp med att krångla sig ur situationer som hans ämbetsposition har försatt honom i och som han inte kunde göra mycket åt. Och han gör sitt jobb. Jag är övertygad om att hade han fått chansen att göra sitt jobb som civilhärskare i England, så tyder allt på att han hade varit pliktmedveten och gjort sitt jobb där också. Framförallt hade han säkert kunnat rädda det här angevinska imperiet, det som hans pappa efterlämnade och som hans bror Johan sen slabbade bort genom att vara en inkompetent kung. Så jag ger Rickard godkänt, och jag hade gärna sett att han hade fått regera lite längre.
Och vi som har lärt känna honom genom Ivanhoe-filmen inte minst, han kommer ju där, han har ju ingen stor roll där heller för han är ju knappt hemma i England, men ändå, han framstår ju som så otroligt regal kanske, eller liksom kunglig, och ja, en superhjälte.
Ja, folk som berättar om Rickard i källor, det gäller även arabiska källor från korståget, men framförallt västeuropeiska, de är imponerade av honom. Det här var en skicklig strateg, en man som gjorde vad han skulle göra på den tiden, begick övergrepp som man tyckte var helt okej då, men som vi inte accepterar, massaker på krigsfångar till exempel. Han var trubadur, han var så skicklig diktare, poet. Alltså, han var någon sorts idealkung sett ur korstågstidens perspektiv. Och levde upp till de idealen på ett sätt som många andra kungar inte gjorde. Och därför skriver man snälla saker om honom, och därför blir han den här hjältekungen som sen traderas vidare i medeltida sagor. Då ska man komma ihåg att han hade 10 år. Det är inte mycket längre än så, utan det är en kort tid av kungarike som rinner ut i sanden i förtid.
Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, som får avsluta dagens Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.